Hej kära lyssnare och välkomna till avsnitt 206 av podcasten En präst och en mammut.
Jaha.
Ja, med mig som kallas mammut heter Andreas Robert Salé. Föddes Björk men bytte för ett antal år sedan.
Ja, jag heter Kjell Håkan Dellert. Föddes Lindqvist men bytte för 25 år sedan eller något sånt där. Ja. 26 år sedan.
Ja. 26 år sedan.
Eftersom jag gifte mig.
Precis. Ja, här sitter vi igen.
Ja, sitter vi igen och inte har vi något ljus tänt och inte har vi några pepparkakor och Nej. Inte någonting. Men det är ju inte julavslutning heller.
Nej, inte julavslutning. Det är, nästa vecka blir det julavslutning. Hoppas vi, nu måste vi få till det.
Nu ja, just lovat det. Tänk vad alla ska sitta och gråta annars.
Ja, det blir konstigt om man väntar på ett till.
Ja, just det, absolut.
Så då får vi jula till det lite.
Ja, det får vi göra.
Och Kjell utlovar en julning i live här i podden. Nej.
En julning? Alltså julning, jaha, att man ska jula. Nej, det har jag aldrig kunnat. Nej. Inte ens när jag var liten.
Och det kommer inte ske då nästa
Det kommer inte att ske då. Och dessutom är det väldigt dålig radio.
Ja, precis. Så kan ju vi... Jag ska ta hand om benbrott här live.
Ja, just det. Ingen ser ju det. Nej, så då får vi i så fall livesända samtidigt. Ja. Vi har pratat ibland om att vi ska livesända på Facebook eller något.
Det får bli då, om det blir en julning.
Ja, just det. Ja.
Hur har vi det med livet?
Ja, det är bra nu. Mm. Igår var det inte så bra, faktiskt. Det hände något igår kväll. Jag blev dålig. Jag fick väldigt ont i huvudet. Jag fick hjärtklappning. Jag blev alldeles varm i huvudet. Jag blev yr i huvudet, illamående. Det var faktiskt i den klassen så att jag la mig på vårt hallgolv och bad min fru ringa 112. Okay. Vilket hon gjorde. Så att sen, och då kom det en så här, ja nu är brandkåren på väg, sa hon. Va? Brandkåren, sa jag där jag låg liksom. Ja, men det finns ingen ambulans i närheten. Den är i Enköping så att vi måste skicka en brandkår för det är bråttom liksom. Ja, typ så.
Ja.
Och det kom två stadiga brandmän där. Jag tror att de var det. Jag såg inte så mycket av dem för jag låg mest och blundade så.
Kom de då i stegbil eller vad kommer de in som?
Alltså jag såg inte, för jag låg ju på hallgolvet. Jag såg inte riktigt. Hur då? Men det måste de ju nästan ha gjort. De kan ju inte ha promenerat
sant, såklart. De kom ju
någon form av brandbil måste de ha haft.
Men precis, men det finns ju sån här... Man ser ju de här lite mindre, typ som är som en personbil.
Ja, just typ det. Det kanske var en sån.
De här förmännen.
De kom i alla fall inte, om man inte stegen med sig in.
Jag tänkte liksom brumma in i området med stora steg i bilen. Men
ja, det vet inte jag. Men förmodligen hade de inte. Och sen så överlämnade de, för då kom man, hade ambulansen kommit dit och de började lyssna och prata med, nu får du sätta dig upp och nu, ja, kan du veta vad det är för datum idag? Ja, det är den 8 december och så här. Och ja, så kollade de och lyssnade på lungorna. Och under tiden det här så började jag känna mig bättre.
Ja.
Då. Man är ju skärrad liksom. Så att inte minst av det så...
Jag är det nu när du vet det. Ja.
Så att då... Men ja, som sagt, det blev bättre och bättre. Först så sa de att du får följa med oss in. Du får legitimationen här och så kan du få hålla i den. För de kommer att fråga efter det där och sådär. Men och så ville de veta om jag kunde berätta vilka mediciner jag tar och ja, jag tar den här och den här och så där, men ja, hur mår du nu? Alltså, ja, jag mår lite bättre och jag har ont i huvudet och så där, ja. Så frågar de om jag hade haft något problem med hjärtat eller så där tidigare och så, ja, lite olika grejer, och sen i alla fall så var det så pass att de sa att nej, men vi tror att det här är ingen fara, så vi behöver inte ta in dig, utan du får stanna hemma, men blir det värre får du ringa. Mm. Och sen tycker vi att du ska uppsöka en vårdcentral bara för att undersöka att allt är okej, men det verkar vara, det är inga problem med ditt hjärta, det är inga problem med lungorna. Och du har ett blodtryck som en frisk 18-åring, som de sa. Okay. Det beror ju på att jag äter tabletter för att få en bra blodtryck. Ja. Men i alla fall.
Ja, då funkar ju den.
Då funkar ju den. Så att, ja, så var det. Och då så var jag ganska medtagen efter detta. Eller ganska darrig sådär liksom. Oj då, nu kändes det som att det var nära.
Men...
liksom. Ja, men det var det ju kanske inte. Nej. Utan jag vet ju inte det. Men ja, så att då blev det så att jag gick och la mig och sov. Och sen så vaknade jag i morse och kände mig väl
vakade okay, din liksom. Fru vid din sida då?
När jag låg på golvet så gjorde hon det.
Det förstår jag. Men sen, för det är ju väldigt obehagligt också.
Hon var beundransvärd och skötte det där perfekt. Ja. Och ringde 112 och allt det där liksom. Och talade om väldigt redigt vem jag var. Ja, sådär. Ja.
Men sen ju, så, men hon har ju koll på den där grejen. Fast det är klart man kan bli utslagen när man när det är
ja, visst, liksom, absolut, absolut.
Ens kunskap kan läggas åt sidan då men var obehagligt.
Ja, det var riktigt obehagligt. Men sen så vaknade jag i morse och mådde bra, så att då åkte jag till jobbet och nu har jag haft julvandringar ett antal såna idag. Ja. Och känt med bra liksom så, men däremot är det olustigt liksom att veta vad far och vad som hände, varför. Sen är det så att det har varit mycket stress, jag har fått för lite sömn, olika funderingar hit och dit, så att det kan väl.
Och de där krafterna är ju inte att leka med, alltså, det har ju vi båda känt på. Vi kanske trodde för några år sedan att vi lite var odödliga på det
området,
för att vi nu båda har fått märka av att vi inte är det nu typ liksom.
Ja, just det.
Med att stressen påverkar den på ett sinnessjukt sätt. Ja, alltså så himla fysiskt. Och, man vet ju det och har vetat det. Jag menar att folk så här, att folk får jätteont i magen.
Jo,
och
men det händer ju inte mig.
Nej, precis.
Fast nu, jag synd det var om dem liksom. Men jag kör ju på som vanligt.
Ja.
Och sen så går vi också, min fru och jag brukar säga att det går inte, vi kan inte hålla det tempot. För det är inte så att jag har varit utstressad på jobbet, för det har ju funkat bra. Mm. Jag trivs bra på mitt jobb och det har inte varit massa stress. Men det är just hemma där man ska göra vissa saker, man ska hinna med det här och vi ska hinna med det där och så ska vi göra det där och så ska vi så här. Så att det har varit mycket
det är svårt.
Och sen i kombination med att man åker och jobbar också, naturligtvis.
Precis, för jag skulle säga, för det är ju intressant att säga. Det är bra att du upplever att du inte har en stressad arbetssituation, men det är ändå en arbetssituation
absolut.
Bitvis är högt tempo. Och då med den plus hemma och sådär, då blir det ju kan bli too much liksom i helheten.
Och det är den förklaring jag själv kan tänka ut, att det måste vara så att det har kört för mycket
liksom. Men huvudvärken när du vaknade imorgon, den var liksom borta.
Den var borta. Jag kan känna en liten dov känsla, men ingen fara liksom. Och de som sagt, de tog i blodtryck. För det var två saker tänkte jag. Antingen så har jag hjärtinfarkt, för det var det första jag tänkte, nu är det hjärtat liksom. Vilket också har att göra med att min far fick minst en hjärtinfarkt under sin levnad, så att säga. Och nu var han levande ett helt annat liv än jag. Han var överviktig och han drack liksom men det var ändå så. Men och då, det finns med där liksom. Och det andra var ju att det är något med blodtrycket liksom, just i och med att jag kände att det var så ont i huvudet och varmt liksom.
Men smög det här sig på liksom?
Ja, det gjorde det på något sätt faktiskt. Det som utlöste, eller vad som hände, kanske inte alls utlöste det, men det som var att vi hade firat vår yngsta dotters 20-årsdag i 3 dagar visserligen, men vi har gjort det. Det var liksom trevligt och glatt och så, men lite stressigt såklart. Och sen så satt vi framför tvn och såg på tv. Och så ringde det på dörren och då visade det sig att det var grannen som var där. Och då hade en kompis till min dotter råkat ställa sin bil istället på vår uppfart. De ställde den på grannens uppfart. Jag måste komma in i mitt garage. Hur ska jag komma? Vi fick ringa till henne och så. Men sen var det lugnt. Efter det så gick jag in i soffan igen och la mig ner. Och då kom det här bara från en klar himmel liksom. Och då gick jag på toaletten, tänkte jag, men då kände jag, nej, det här går inte, jag måste ha hjälp nu liksom. Så att,
det där är obehagligt. Man känner att nu klarar jag det inte längre. Ta hand om mig själv.
Nej,
liksom.
Precis, för det, annars är det ju alltid, det löser sig, det kan vara det härliga om jag ligger ner och vilar ett tag. Men nu kände jag verkligen, nej, det här går inte, jag grejar inte det här, nu måste jag ha hjälp. Och sa jag det så gick jag ut, nu får du ringa till doktorn. Men är det 112? Ja, 112, ring 112 liksom. Så, och det som var glädjen i det här, som alla säger, tror jag, att det var fantastiskt sjuk. Och de var där på 5 minuter typ, så var det hela tamburen full av brandmän och ambulansmän liksom. Så att där låg jag på golvet i framstupa sidoläge. Det var fantastiskt, men resten var inte så fantastiskt.
Ja, men tack och lov för sjukvård och allt såklart. Men vad fruktansvärt obehagligt
alltså. Ja, det var riktigt obehagligt. Jag vill helst inte vara med om det igen, om jag kan slippa.
Men då var det, utan att veta, men det låter ju ändå på något sätt som att det var något, det vart för mycket.
Ja, det är det enda jag kan komma på.
Allt det goda i livet på
något sätt. Ja, just det. Mycket på en gång liksom. Och så här, ja.
Ja.
Sen, ja. Ja, det måste vara så. Det,
jag har inte alltid haft något sånt där. Men perioder så har det varit... jag får svårt att andas. Jag tror att det är något fel på astman.
Just det, det kommer jag, det har du berättat.
Ja. Mm. Eller något så här huvudvärk och lite så skakig. Men då är det ju liksom när man får andas lite och så här sortera lite, så ja, men det är ju stressrelaterat.
Ja,
eller,
ja.
Eller så. Någon liten släng av någon depression. Men då, det glider ihop allting.
Just det,
så där.
Just
man tycker att det är bra, men det blir för mycket. Och då tar det sådana uttryck i fysiskt, det är så märkligt.
Ja, just det. Någon sorts så här sockerfall har jag väl haft också. Ja. Så det, ja, det är inte bara jag som har haft det, men det är också så här ett fysiskt symptom verkligen på någonting som är något, alltså egentligen något annat.
Något liksom. Annat, ja.
Att hoppsan, och det börjar bara skaka liksom. Så här, oj, ja, men och jag sen blir en macka. Ja. Oj, vad bra jag blir. Vad pigg jag är. Nu kör vi på liksom.
En liten tupplur och så blir... Det är konstigt, det är jättekonstigt. Men det obehagliga är ju att det eskalerar ju när man börjar tänka på det.
Det är ju så.
Förrän man får hjälp.
Precis. Precis, det är just det. Att det blir ju någon cirkel på något vis. Vad sjuk jag är. Ah, nej, men nu blev jag ännu sjukare. Nu är jag riktigt sjuk. Nu är jag döende.
Precis. Jag, för att våra lyssnare vet, jag var ju ormbiten för någon par månader sedan.
Mm.
Och sen åkte jag och kollade upp det där. För då hade jag ju liksom ringt sån videoläkare. Och så hade ingen fara. Och sen på dagen efter så här, ja, men nu... Och då gjorde det ju fysiskt ont, men kanske för att jag hade blivit biten just.
Alltså, ja,
det,
vet, ja,
just så, det var ju ingen, det var ju liksom lugnt.
Mm.
Men då när jag gick hem då från jobbet, men det gör ju ont. Och så bara mer och mer. Sen när jag kom in, så åkte vi in och det var väl rätt, liksom, tyckte ju läkaren också. Men när man är i omvårdnaden, då blir det ju oftast bättre.
Ja,
för då vet man, okej, jag kommer inte dö av det här.
Ja, ja, just
det. Och nu är jag här. Då liksom ganska fort... blir ju bättre om det inte är så att det är illa.
Men
om det är åt det psykosomatiska hållet så, som påverkar det fysiska.
Precis.
Så blir det ju ofta bättre med att känna, men nu är jag i trygga händer så att säga.
Ja just det. Jag kommer ihåg att jag var liten. Det var den här placeboeffekten har man hört talas om. Att man får en låtsaspiller men man blir
sockerpiller,
frisk. Sockerpiller, man blir frisk ändå. Eller friskare. Och det funkar inte på... verkligen psykiska sjuk.
Nej.
Jo, på fysiska sjukdomar funkar det inte. Men då var det, jag kommer ihåg att jag hade ångest och så här och när jag var liten och så mådde illa väldigt mycket så här. Och då hade mamma någon så här tablett som var ofarlig, smakade tandkräm som var, det var väl någon sorts sån här magtablett, när jag glömt i huvudet vad de heter. En sån här tablett. Och det var ju, alltså mina illamående problem var ju psykiska så att säga. Det var ju inte, men varje gång jag fick en sån där så, nu mår jag bra. Så fick jag tugga en sån där och så, vad skönt, hjälpte på en gång. Hon lurade ju mig och jag lurade mig själv liksom, att men nu är jag bättre. Ja. Då var det lugnt, bara jag fick en sån där så var det bra liksom.
Och det är ju inte illa.
Alltså, nej, absolut inte. Det gör ju nytta.
Ja, men du, men ska du göra som de sa då?
Det ska jag absolut göra. Just nu, mitt lilla problem eller vad man ska säga just nu är att jag har listat på en vårdcentral där jag inte bor.
Just det.
Så att jag ska försöka, jag har undersökt lite under dagen och hur jag ska ta mig dit och bla bla bla. Så att jag kommer att uppsöka en vårdcentral. Blir det inte idag så blir det väl en annan dag, men det blir av absolut.
Ja, det låter bra det. Ja, men vilken dramatisk andra advent du hade då.
Ja, det var det verkligen. Det var det verkligen. Vi hade släckt ljusen, men det var väl det.
Ja, ja. Men du var där, vi ska inte fastna i det här avsnittet, men vilken... Om du hade varit ensam.
Ja, just det.
Du hade väl kanske förmått dig själv på något sätt att ta en telefon och
ringa. Då hade jag, det hade jag nog gjort.
Men, sån
stor skillnad att jag inte behövde göra det.
Precis, och om det då hade varit så att du hade en hjärtinfarkt eller något annat fel. Vad annorlunda blir det om man är själv.
Ja, liksom. Visst, absolut. Absolut. Det var ju väldigt skönt att ha stöd liksom där och veta också att men tuppar jag av nu så finns det någon vid sidan om här som kan ta hand om det liksom på något sätt. För ligger man ensam och svimmar, Men nu simmar jag ju inte. Det gick ju bra och jag hade min fru där och de kom snabbt och sådär. Så att, och som sagt, de sa att det var inget fel. Så att, ja, det är klart att något fel var ju uppenbarligen. Men
ja, och det där ska man ju passa sig för. För då kan det ju komma igen. Alltså oavsett om det...
Precis.
Det blir ju en klocka som ringer för vad är viktigt i livet.
Ja.
Alltså så den här...
Men min fru var lite grann så här att ja, men jag tycker inte att du ska gå och jobba idag.
Nej.
För att tänk om det där händer på jobbet. Och så här,
det hade jag nog kunnat tänkt också.
Jo, ja, och det sa jag. Ja, jag förstår dig. För hade det varit tvärtom hade jag sagt samma sak.
Ja, gå inte och jobba.
Gå inte och jobba. Du är galen. Ja, går och jobbar. Eller låg på golvet och går med ambulansen.
Ja, det är liksom. Så jag tänker nu. Så, fast men, jag hade kunnat gjort lika.
Ja,
det är ju julvandringar. Eller det. Så,
ja.
Men det,
jag måste...
Nu mår jag ju bra. Liksom.
Ja, ja, precis. Det var ju det. Men jag känner, för det tror jag på riktigt att jag hade. För det lovade jag. Ja. Är det så att jag mår dåligt imorgon, alltså, då ger jag mig inte iväg. Då stannar jag hemma. Men nu mådde jag ju bra liksom.
Men det är konstigt att man är så inkonsekvent. Alltså, hade det varit någon annan, hade jag ringt till, eller skickat, vet du, det här har precis hänt, då hade inte du sagt kom och spela
i podden,
utan du hade sagt var hemma. Och likadant, du hade skickat det här, kom inte imorgon för guds skull, utan då hittar vi det så. Eller om någon kollega, men vad som helst, ringer och så här, var hemma, punkt.
Ja,
så,
ja, men självklart.
Det är det viktigaste hälsan.
Ja,
så.
Ja, ja.
Och sen är man så dålig på det själv.
Ja, usel.
Men nu mår jag bra.
Ja, nu, men det här går ju.
Ja. Jag hade en i min, de som jobbade hos mig då ett tag sedan, fanns väl tendenser till att nu är det för mycket. Och satte oss ner och så rafsade vi runt hela schemat och ändrade och så här. Personen gick från vår sittning, upplevde jag mig med lättare axlar, så att säga. Jag känner, men det här kommer bli bra, och det har blivit mycket bättre. Och sen kom samma person till mig, men du då? Du har ju ingen mindre börda på dina axlar, och du stressar ihjäl dig. Nej, men det är lugnt. Men det är ju, alltså det är så dumt.
Ja, det är, ja, man är ju idiot.
Dum, ja.
Liksom. Det är ju verkligen så. Jag var lite så här... Hade det varit en vanlig dag på jobbet, så man sitter kanske vid sitt skrivbord och så här, då kan jag tänka, antingen så hade jag stannat hemma då, om det inte var så att jag hade något speciellt inbokat. Men det är också så att det är en lugnare dag. Alltså med julvandringen, när man kör 8, eller vad det nu är, 5, jag minns inte hur många det är på en dag. Och så ska jag komma ut och hoppa och skrika och gasta som Herodes där. Och så tänkte jag, tänk om det händer nu liksom. Fast det gjorde det ju inte, så att det gick ju bra. Jag höll hela dagen. Så jag hoppas att jag håller det även morgondagen.
Att tuppa av.
Ja, det hade ju varit jobbigt, inte bara pinsamt för mig, utan lite jobbigt för barnen också. Liksom.
Nej, precis. Och hur viktigt är det då? Alltså, den här...
Att göra det, ja.
Nej. Jämfört med din hälsa.
Med min hälsa så är det ju inte viktigt.
Du fyller en viktig funktion i spelet.
Jo, absolut. Men det är något som min fru sa, att jag fyller en viss viktig funktion i familjen också där hemma. Så att,
att hålla lite längre än bara... den här julspelet.
Och jag klarade Herodes, men sen dog jag.
Men man måste skratta åt det också, för man hör ju dumt där.
Ja, det är idiotiskt.
Man tittar sig på en och bara, varför gör jag så här mot mig själv liksom?
Ja.
Men det är intressant där att, om vi lämnar oss så, men att det behövs ofta en alltså att folk som gör såna här enorma omvändelser i livet, generellt, då är det ju ofta när man har nått den absoluta botten. Det är så konstigt att man måste dit.
Ja, det är på något vis som att man kan inte se tydligt för man verkligen är där nere. Liksom.
Alltså det krävs att vdn får en hjärtinfarkt innan den då börjar vandra i bergen och upptäcker något annat i livet. Eller någon med missbruksproblem blir av med allt, hem och hus och familj.
Ja,
och sen en omvändelse. Och kanske,
just det.
Varför funkar vi så?
Nej, det är ofattbart.
För det är väldigt liksom, få som... Det är väl klart det är sådana också. Man hör väl och tänker på dem där det har gått så. Det är klart det finns andra också som upptäcker i tid.
Jo.
Men det är inte så att du nu så här... Det här var ju liksom ändå allvarligt så här...
Mm.
Ska jag börja göra på något annat sätt?
Alltså, och problemet är att man säger ju att...
För så här ska det inte ens behöva hända om det är stressrelaterat. Liksom, utan att man, för du ska ju känna... Alltså, man känner ju av det tidigare att nu är det för mycket. Men ändå liksom gasar man på tills det är för sent.
Ja, ja,
men jag tänker alla som i vår bransch, nu har vi tjatat det många gånger på det, men för något år sedan där när var Sveriges tredje farligaste yrke var kvinna och präst. Som på ett sätt, det är ju inget farligt yrke.
Nej,
så det är inte insatsstyrkan.
Det är sällan man blir hotad. Det händer med
giftavfall.
Nej, ingenting sånt. Man ska inte in i släcka bränder.
Nej, så.
Utan, inte rent fysiska bränder.
Nej, utan mentala möjligtvis. Men, men de liksom tär på en mer. Och så tycker man, men jag kan inte vara borta för då rasar hela det här. Det är någon oumbärlighetstanke på ett sätt. Det är väldigt svårt alltså.
Det finns väl också inte bara det finns, som du säger, oumbärlighet, absolut. Men det är inte bara det också, för det finns nog, tror jag, hos många av oss någon sorts pliktkänsla liksom, och det är väl bra. Jag tycker att det är bra om man har en pliktkänsla.
Ja,
ibland självklart. Går den kanske till överdrift liksom, att för det kommer jag ihåg, jag hade en arbetskamrat när jag jobbade i hemtjänsten. Hon var väl då i ungefär den ålder som jag är nu. Och jobbade helg i hemtjänsten. Hade 40 graders feber. Och nej, men jag måste ju jobba. Det går ju inte annars. Liksom, vem ska ta hand om de här gamlingarna om jag inte kommer? Så att hon gick upp, gick ut och så gick hon till ett ärende. Sen gick hon tillbaka hem och la sig i sängen. Sen så, så gick hon upp igen och så gick hon ut och tog nästa ärende. Och så gick hon hem och la sig i sängen. Och det där höll hon på med hela dagen. Så. Och det är ju galet.
Idiotiskt och väldigt dumt. Tänk på de äldre som hon
eventuellt går och kan smitta ner. Ja, men där var det verkligen någon sorts plikt. Men hon brukade säga det också. Så länge benen bär så går jag till jobbet. Och det är ju en gammaldags syn på det här med jobb. Men det finns något sympatiskt, tycker jag, att man ska göra sin plikt. Så här.
Men det finns ju
galet liksom, det här.
För inte tala om alla när man har hört intervju med artister, oavsett typ av artist som har... Nej, det är bara gå. Det spelar ingen roll om man har brutet ben och halsfluss. The show must go on, liksom.
Det var en kompis.
Det var ju så du kände idag när du skulle skådespela.
Kanske. Men visst, det hade en kompis. Jag spelade i amatörteater i många år. Eller många år, men ett antal år. Ja. Och då var det en kompis där som berättade om en föreställning där skådespelarna var magsjuka.
Ja.
Så de hade, i kulisserna stod det hinkar.
Ja,
och så gick de in och spelade. Och så gick de ut och så ut och spelade vidare. Ja. Liksom. Det är inte heller sunt. Stäng föreställningen för tusan hakar. Det är ingen dörr om
man stänger precis, av den. Liksom.
Lägg ner idag.
Ja.
Eller
för det är väldigt få liksom. Personer som är sån pass nyckelfigurer i världen att det inte går att klara sig utan dem ett par dagar.
Nej, men jag menar det. De har ju klarat sig utan president i USA i 3 år eller vad det är nu.
Fick du med det också?
Ja. Nej, men det är ju så. Jag menar,
men på riktigt så.
Helt seriöst.
Idag ska det ske en väldigt speciell hjärttransplantation och det är den här kirurgen som kommer utföra. Ja, men är du lite förkyld då får du väl fast det går inte för den måste vara steril. Men så, den här också svårt att utföra med bruten. Men du förstår vad jag menar, den är viktig så.
Ja, just det.
Men om du kommer på söndag och predikar eller vet du, idag var det textläsning för att det var sjuksist. Men då fick det väl vara så.
Om Bruce Springsteen ska komma och sjunga och han blir sjuk så kan de inte sätta hit någon annan. De kan inte sätta hit Markoolio istället för Bruce Springsteen. Men det är fortfarande så att ingen dör om Bruce Springsteen inte kommer. Alltså så det finns ju ingen artist heller som är så värdefull så att man måste gå dit och köra hur sjuk man än är.
Men måste man nå liksom någon form av botten, vad nu botten är, för att man ska så här, ändra sin... sitt liv liksom.
En del tror ju det, eller säger ju det på något vis, att det är så. Vi måste verkligen nå botten för att sen börja kunna kravla upp igen på något sätt. Liksom. Så länge man inte gör det så ser man inte riktigt. Men jag vet inte.
Och det är ju så många som kommer till tro då också. Tänker den som är ute och predikar överallt nu som inte vill kalla sitt gamla namn utan nu heter Sebastian Staxett och inte Sebbe Stax som den var artisten som är sån landet runt predikant nu och där var det också att nå bottens botten innan liksom upptäckte Herren och nåden i det, så att säga.
Just det.
Och jag tänker att det är likadant uppvaknande oavsett om det är ett religiöst uppvaknande. För det är inte så konstigt inom missbruksvärlden. För då är ofta att du kom behandling kanske kommer in i tolvstegsrörelsen som är så ändå förknippad med tron. Fast där heter så här, vi nu blir en parafrasering av Guds nåde, men att vi lägger oss maktlösa inför det vi kallar Gud. Det är inte exakt så, men det är så. Den vi anser vara den högre makten.
Ja.
Nu, det där borde jag kunna. Men nu vart det en parafrasering av stora mått i detta nu. Men därför det finns det nära kopplade och så hittar man in i ett nytt sammanhang. Så det är ju inte så konstigt kanske att man då får upp ögonen för en tro. Men om det inte är en tro så kan det ju vara annat. Att när vi nu ska ut och vandra i veckor istället för att jag behöver hitta ett lugn. Liksom. Men det är ändå synd att vi människor är så... Att vi behöver nå dit. Liksom. Och jag ibland tror att vi behöver nå ända till botten också för att det ska vara okej bland omgivningen. För när någon har blivit sjukskriven, då blir man ju ofta väldigt mycket silkesvantar och säger,
ja,
det här mått dåligt, nu ändrar vi tjänsten, nu bäddar vi för att det här ska bli bra.
Ja,
och sen
ja.
Är det en väldigt lång resa tillbaka.
Ja, just det.
Men hade man sett tendenserna innan och tagit dem på allvar, hade man kunnat undvika det, det är ena.
Ja.
Men sen tror jag det är svårt, om du skulle komma nu till mig, bara, ja, men jag ska nu jobba halvtid och ut och vandra, då hade jag tänkt, varför det?
Ja,
men hade du däremot varit sjukskriven nu en tid och kom då rätt gjort, bra gjort, Kjell, att du omvärderade det. Men det är konstigt ju.
Ja,
jag tror det både för en själv, att jag tror att man sitter så här, men nu får jag nog pressa det här i botten för att andra och jag ska se att
det går inte längre. Liksom. Nu måste det
på något sätt,
ja.
Men ändå då, för att göra en koppling till vår... Till Bibeln. Jesus vilar ju en hel del.
Ja, just det. Det står ju till och med det. Han var tvungen att gå
och dra sig undan. Ja, och så här. Sen att många följde med och så. Men och till och med när Jesus stillar stormen. De är ute på havet. Eller på sjön.
Sjön, ja.
Och det blåser upp. Och Jesus ligger och sover. Och så behöver återhämta sig.
Ja. Ja, precis.
Bibeln börjar med vilodagen, ta vara på den.
Ja, det är tydligt där. Ja. Och då på den tiden så tänker jag mig att behovet av vila, eller så här, i vår tid så är behovet av vila 1000 gånger större än vad det var då på något sätt.
Ja. Olika typer såklart. Av sätt att vila.
Precis,
I vår tid kanske vila består av att gå... en promenad och träna lite för att vi sitter så mycket och på den tiden så var det kanske mer faktiskt fysiskt vila.
Lyft
inga stockar idag.
Sitt
ner en stund. Medans hos oss bygger upp en så mycket så i vår tid nu en sån inre stress liksom.
Ja,
för att du är ständigt nåbar och så vidare.
Precis, och det är så jag menar såklart. Ja. För att det är klart att man jobbade hårdare på ett sätt. Alltså fysiskt rent, rent fysiskt hårdare då. Än vad man gör nu.
Ja.
Eller vad många av oss gör nu. Men däremot just den stressen och
pressen. Men mentala pressen är ju liksom värre.
Ja.
För att du känner nu... Nu har ju inte jag haft något kroppsarbete direkt. Men jag har ju tränat mycket och känner så här. Men nu har jag tränat klart.
Mm.
Nu är min kropp trött. Då nu går jag hem.
Ja.
Men det mentala, det är ju inte bara så här. Nu har hjärnkontoret jobbat. Nu det är mycket svårare.
Mycket svårare. Och som sagt, rent... mindre, som du säger, mindre accepterat också på något sätt. Liksom. Om de vet att... Om omgivningen vet om att han har jobbat nu dygnet runt här i 3 dagar så säger folk gå hem nu och vila. Liksom. Det är inget konstigt. Men om man däremot har arbetat hårt inne i huvudet så att säga. Det syns ju inte heller på samma sätt. Men då är det inte självklart att det bara är att koppla av då. Så att säga. Gå hem och vila för att du har tänkt så mycket.
Nej, och vi har ju jobb som aldrig tar slut.
Mm.
Alltså det är ju många arbeten som är så. De tar aldrig slut och så är vi ju även här. Så att man måste ju på något sätt bara lära sig att men nu går jag hem så får det ligga till imorgon.
Ja,
så är det många år träning att släppa det också.
Mm.
när man mätte svåra saker eller sådär. Men ja, vi har något att lära också. Vi måste gå till Bibeln och se det.
Ja, just det.
Ja, dra det undan, vila.
Vi säger ju det till konfirmanderna också när vi går igenom budorden, så att man ska helga vilodagen.
Ja,
så
visst.
Ska
ja, just ta, det.
Tänk på vilodagen. Ja. Och de förstår ju inte. Nej. För är man 14 så fattar man inte behovet av vila på samma sätt. Jo, för rent fysisk vila tror jag de, många av dem vet att man behöver sova. Mm. Sen att de inte gör det i alla fall. Men det kan man ändå förstå.
På
liksom.
Annan tid på dygnet.
Men, precis. De sover när vi andra är vakna. Men just det här att det drar sig tillbaka och kanske eventuellt i tystnad. Det är inte alla vuxna heller som gillar det såklart. Och det har ju du och jag pratat om många gånger. Men det finns en liksom, nej, va? Nej. Det är inte vila, det är tvärtom liksom, det är stress så här. Men ja, där är en
Nej, men så ligger ju så oerhört så mycket av ens person i det man gör.
Ja, just
alltså,
det.
Din prestation tror och är en stor del av vem du är. Fast vi predikar någonting annat liksom, att det är inte dina gärningar som identifierar vem du är, säger vi ju.
Ja, just
för
det.
Så säger Herren. Men Herren behöver det. Nej, men det är inte det. Men det är ju en annan verklighet.
Ja,
liksom.
Ja, absolut. Visst.
För du kommer ju då för att folk litar på dig och de vet att det blir bra det du gör och så vidare och så vidare. Och det är klart att vi dömer ju varandra mycket efter prestation. Vi kan ju predika vad som helst, men det är ju faktiskt sanningen.
Ja, visst är det så. Visst.
Och hur kommer vi runt det där? Svårt är det.
Det är svårt, ja.
Det är jättesvårt. Men, och det är synd att vi också är inte bättre, att man måste liksom på något sätt nå botten, vad nu botten är, innan det kan bli bättre. Liksom.
Ja, just det. Man verkligen tar tag i det på något sätt.
Ja. Och då inser jag, men nu är det på liv och död. Det är först då liksom. Ja. Så man kan, det är dumt. Vi släpper det här. Ja. Ska vi ta någon artikel?
Ja, det tycker jag.
Vi har ju haft en gäst vid två tillfällen som vi i nästa termin tänker jag ska besöka.
Just det, vi pratade om det i avsnitt 200 också, för den som vill gå tillbaka.
Just det. Men Maria Linder som är hon är pastor i Missionskyrkan i Linköping.
Ekumeniakyrkan, antar jag, eller heter det Missionskyrkan där?
Nej, men det är ju Ekumeniakyrkan, men i artikeln här, helt rätt, så står det faktiskt Missionskyrkan i tidningen Dagen. Det är ju faktiskt inte märkligt, men de heter säkert Missionskyrkan i Linköping, men är en del av Ekumenien.
Ja,
nu har vi rätt ut det.
För alla satt och undrade just det.
Inte många, men det är viktigt att det blir rätt. Ja, men hon, vi är ju vänner med henne på Facebook, och hon har ju... De har ju fått den i sin församling som är från Afghanistan, Abbas, och hon har liksom delat mycket hjärtskärande kring förfarandet kring honom och den utvisningen under 6 tillfällen har det varit utvisningsförsök. Men nu då så är det så att han har blivit utvisad.
Mm.
Och det är spännande... Spännande kanske är fel ord, men han satt ju då i sånt förvar hos Migrationsverket under 9 månader, och där konfirmerades han. Och jag vet inte om vi har nämnt tidigare.
Nej, det tror jag inte.
Men jag vet att hon, det livesändes väl därifrån, vill jag minnas, på Facebook, från den här konfirmationen.
Ja, det stämmer,
satt i ett rum
det.
Där och han fick konfirmeras. Jag satt fängslad och ni besökte mig. Det finns ju någonting där liksom.
Och
sen har han varit då i den här församlingen med ungdomsarbetet och en del i
söndagsskolan
och sådär. Och det har varit en väldig oro i bland församlingsmedlemmarna, och Maria har ju stått det här väldigt nära. Men då tyckte ju inte då... tänkte säga Skatteverket, men det är det ju inte, utan Migrationsverket, att hans hjärta inte var tillräckligt kristet liksom. För det finns en annan, den som är föreståndare där hade ju varit med, och Abbas hade ju svarat liksom, kunde ju alla frågorna, alltså mycket mer än 20-åringarna säkert som finns hos oss mm. i vår liksom kristna gemenskap just kan. Men det var något då, som de liksom tyckte inte sådär. Sen läste jag faktiskt exakt precis innan vi tryckte på play från då nämnda Maria hade delat igen då om tidningen Sändaren. Mm. Nu byter jag då. Och då hade den då som jag förstår idag måndag blivit eller om det var då förra måndagen för det verkar inte det. Ja, utvisade i alla fall till Afghanistan och tanken var ju då det de hoppades på den här församlingen i Linköping var ju att inte de skulle ta emot han eftersom just han blev kristen att han skulle få komma tillbaka
igen, ja.
Men han har kommit dit. Och Maria säger så här då i den här, vi trodde att det skulle ske under måndagen att polisen skulle hämta honom.
Mm.
Det var det indikationen hade fått och eftersett besluten om avvisning. Istället dök polisen upp under söndagen oanmäld upp på det förvar Abbas tillbringade de senaste 9 månader i väntan på,
deportation.
Tack! Och enligt uppgifter klädde rakt in i datasalen där Abbas satt och bad han identifiera sig, satte handfängsel på honom och så körde iväg han till flygplatsen. Och nu har han kommit till Afghanistan, hon har varit i kontakt med honom, han har släppts in i landet och nu har han då fått fly och gömmer sig hos någon i Afghanistan och försöker nu ordna med hitta på ett pass liksom och kunna lämna. För det är livsfara att vara öppet kristen i därifrån i Afghanistan. Och sådär. Och det är bara avslutningsvis något fint i alla fall. Ja, visa på världsvida kyrkan. Migrationskyrkan i Linköping ringde sina klockor redan under gårdagen och kommer få sällskap av flera kyrkor på tisdagen när det blir en ny klockringning klockan 12 över hela landet. Ja, det är ju fruktansvärt.
Ja, liksom. Verkligen. Och, jag fattar. Så. Jag förstår
och, inte. Och tänkte eftersom vi haft den här och kommer ju träffa henne igen så tyckte jag att det kunde vara på plats att dela den här typen av artikel. Sjukvärd, vad ska vi säga?
Jag vet inte vad som händer faktiskt. Den är mer och mer omänsklig.
För det här är ju en person som verkligen liksom konverterat, konfirmeras, har en stor aktivitet och engagemang i den här kyrkan. Jag läste någon annanstans då pastorn också, den som föreståndaren, att Abbas har ett mycket mer större engagemang än de hans jämnåriga som finns med och sådär. Ja, Gud var med där på alla sätt, så kan vi väl säga. Jag byter.
Ja.
Mm. Diakon med Down syndrom nyligen vigd i syrisk ortodoxa kyrkan.
Mm-hmm.
Mm. Och nyligen vigdes ett stort antal ungdomar till diakon i St. Paulus syrisk ortodoxa kyrka i Norsborg. En av dem var George, aktiv i församlingen sedan många år. Han hade diagnosen Down syndrom och vigningen av honom blev till stor glädje för församlingen. Det finns 700 familjer i församlingen i Norsborg och alla känner honom, säger Benjamin, ärkebiskop inom den syrisk-ortodoxa kyrkan som utförde vigningen. Alla applåderade när George fick välsignelsen. Att bli diakonvigd i syrisk-ortodoxa kyrka innebär att person får tjänstgöra vid altaret i samband med kyrkliga handlingar såsom dop, vigslar och gudstjänster tillsammans med prästen. Diakonen kan också läsa episteltexten högt inför församlingen. Något som han då, George, troligen kommer att göra. Men bara för att få en klarhet, det skiljer sig ju, det står här också i slutet av artikeln. Att vara diakon inom den ortodoxa traditionen skiljer sig från diakontjänsten i Svenska kyrkan. Där det krävs en högskoleutbildning i grunden innan man kan gå vidare till ettåriga diakonutbildningen som även inkluderar praktik. Inom ortodoxa kyrkan handlar diakonvigningen snarare om att få en särskild välsignelse för att kunna bistå vid liturgiska handlingar.
Aha, okej.
Okay. Ja, men det är ju viktigt att få med.
Ja, just det.
Också, men har den är gjort och genomgått hela utbildningen. Men så var det inte. Men fint. Jag såg en bild. Det florerade en bild och en text då på Facebook som gjorde gjorde mig varm.
Mm.
Och ingen aning, det här är väl mina fördomar som haglar åt höger och vänster, men det gladde mig att det var i syrisk ortodoxa kyrkan, för jag tänker att det är än mer kontroversiellt än vad det kanske hade varit att få något form av, det här kanske inte blivit diakon i Svenska kyrkan, för det är en utbildning, men något motsvarande hade man ändå kunnat tänka sig framför sig.
Just det.
Men att
hjälpa till på något vis i gudstjänsten.
Ja, precis, ja. Men här så, ja, jag tycker det var,
ja, det var
väldigt
fint.
Mm. Glädje. Har du någonting, eller ska vi gå på andakt?
Ja, jag har en kort här. Livstid blir 26 år för Knutbypastorn Fossmo. Vi har ju pratat om Helge Fossmo någon gång tidigare i podden, och det är väl kanske fler än vi som har talat om honom de senare åren.
Säkerligen.
Han dömdes 2004 för anstiftan till mord och mordförsök och fick då livstidsstraff. Och då står det så här i kyrkans tidning då, att tidigare höstas blev det känt att den ansvarig åklagaren och Fossmos advokat var överens om att livstidsstraffet skulle omvandlas. Däremot var de oeniga kring längden på straffet. Medan åklagaren ansåg att 28 år var lämpligt begärde advokaten 25 år. Nu meddelar Örebro tingsrätt sin dom. Helge Fossmo får sitt livstidsstraff omvandlat till 26 års fängelse. Det innebär att han kan bli villkorligt frigiven våren 2021. Han heter något annat nu dessutom. Han heter inte Helge Fossmo längre. Han heter något annat. Alltså, han heter inte något annat, utan han har ett annat namn än Helge Fossmo. Så är det. Han kan bli fri under, ja, om 2 år då ungefär.
Just det, för då har han suttit x antal av delarna av tiden.
Ja, just det. 2004 som sagt dömdes han, och det var ju en annan. Den som utförde gärningarna var ju en kvinna, men han hade ju...
Då blir det väl 16-17 år någonting sådär. Ja, vad tycker vi om det här? Jag vet inte, men jag vill ta en liten sidosväng på det här. Det är ju att detta lever ju fortfarande kvar och skadat hela liksom kristna... ursäkta ordvalet, varumärket liksom. Alltså när det skedde så var det ju liksom, ja, men till och med här i vår svensk kyrkliga församling, ja, men inte som Knutby var typ så här konfirmand,
ja,
just då,
ja,
men,
ja, just det,
men
just
det är ju fortfarande som ett själsord som man så här, ja, om det är en kyrka som är lite, vad ska vi säga, frimodig, och så kan man ju fortfarande få det slängt, ja. Men det är inte som Knut, va? Alltså det lever ju kvar liksom. Så en människa, det var det ju inte, för det var ju en rörelse runt det där, vet vi ju. Men det kan ju förstöra sig.
Och vi åker förbi, åker på till ett fritidshus då, så det brukar vara, så åker vi förbi Knutby ibland. Ja. Och det är också så här, man kan ju inte åka förbi Knutby utan att tänka på det här.
Kul kan det inte vara att bo i Knutby.
Nej, verkligen inte.
Så, alla de som bor kvar där, och det enda det är förknippat med utanför Knutby är ju
Knutby-sekten.
Men vad tycker vi är att han får? Jag har ingen aning.
Jag kan inte sätta mig till doms över det. Nej, liksom han, det så här är det.
Ja. Men det är konstigt med de här... precis, här står det ju frigivningen när 2/3 av är avtjänat,
ja,
så kan man få komma fri villkorlig. Men det blir ju också konstigt när det är en livstidsdom som blir ändrad, och så vet man att man kommer, då blir det ju inte det liksom. Uppenbarligen. Alltså, du har fått en livstid och sen får du ändå tidsbestämt.
Ja, just det. Just det.
Sådär då. Nej, jag vet inte.
Nej, som sagt, jag kan inte säga om det var rätt eller fel. Så man kan ju inte heller säga, det är inhumant heter det då, att spärra in folk kanske i fängelse hela livet. Men samtidigt så finns det, jag vet, ingen namns nämnande, men det finns kanske de som faktiskt skulle sitta inne hela livet för att man vet inte vad, eller man vet att de klarar inte vad det är. Men ja,
men så här är det, att det är många, alltså... Det är inte så lång tid, så himla många finns ju kvar. Dels alla som kommer ihåg det, och alla som levde där. Men vi lämnar detta och så går vi över på andakt.
Det gör vi. Och nu är det den söndag som står för dörren och knackar på här. Det är den tredje adventssöndagen. Ja. tredje söndagen i advent heter den.
Nu är det nära.
Nu är det nära. Och rubriken Bana väg för Herren. Och här är det väldigt långa texter alltså. Lukas evangelium läser jag nu. Under 15:e året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judén, Herodes tetrark i Galileen, hans bror Filippos i Iturien och Trakonitis och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kajafas var överste präster, kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren. Gör hans stigar raka, varje klyfta ska fyllas. Varje berg och höjd ska sänkas. Krokiga stigar ska rätas och steniga vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. När folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom sa han till dem, huggormsyngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga er, vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Folket frågade honom, vad ska vi då göra? Han svarade, den som har två skjortor ska dela med sig åt den som ingen har, och den som har bröd ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom dit för att bli döpta och frågade honom, mästare, vad ska vi göra? Han svarade, driv inte in mer än vad som är fastställt. Och när det kom soldater och frågade honom, och vi, vad ska vi göra? Sa han till dem, pressa inte av någon pengar med våld eller hot, utan nöj er med er såld. Folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Den här Johannes döparen här, han har samma svordomsförråd som kapten Haddock tror jag. Huggormsyngel, bomber och granat.
Alltså här är det ju många delar.
Ja, det, ja.
Jag är glad att du läste den första. Svårt är det med alla namnen.
Ja, just det. Ja.
Det är inte lätt. Men sen kan man tänka sig att allt som ska göras, om vi tar det liksom rent ordagrant, så kan man ju tro att det är en väldigt fragil kung som ska komma på besök. Alltså det får inte vara några ojämnheter. Nej. Så kungen snubblar. Eller ingenting får liksom ligga på fel plats. Här ska det vara rak väg för Herren, så att inte Herren ser dels eländet.
Ja.
Och det är lite där så här, nu spetsar jag åt sidan, för så här är det ju inte, men när det görs när statsbesök på istället, så,
ja,
så liksom sopar man bort det, de fattiga så att det inte ska synas.
Ja,
eller det sjuka, det. Nu ska vi se, det var något OS här som det var det så mycket föroreningar att man skulle skjuta upp men någon form av granater och spränga bort moln eller där för, någonting så att det inte skulle synas liksom. Minns inte riktigt det här, det hör ju lite svajigt, men här menas det ju inte på det sättet utan bana väg,
bana för Herren. Bana väg för Herren, säger Johannes döparen. Och det kan vi väl göra på olika sätt. Jag tänker att man banar väg för Herren i dig själv liksom. Lämna plats så att Herren får plats där. Det är till exempel, jobba inte tills du stupar. Nej. Utan lämna lite plats över även där till Herren. Så alltså, lämna.
Men Herren vill ju inte att det ska vara städat.
Nej.
Nej, det är en föreställning många har ju. Att jag, den som lär sig om tron och kanske känner, men det här kan vara något för mig. Men jag är väl inte värd att få kalla mig kristen med mitt brokiga inre, yttre omständigheter.
Mm.
Ack så fel du har,
människa. Ja,
men det är ju en vanlig föreställning.
Ja.
Men jag kan inte få göra det, för jag gör ju de här grejerna. Men
det man tänker också förut att jag har inte rätt att gå fram till nattvarden.
Nej,
jag
precis. Och det var väl något som predikades förut mycket mer idag. Men det var ju det.
Därav syndabekännelsen före nattvarden.
Så. Men det var ju det vi inledde med, eller någonstans där, att det är ju inte dina gärningar det handlar om, utan det är att om du med ditt hjärta liksom bekänner att det här vill jag, så är det good enough. Du behöver inte städa eller göra dina inre vägar raka, fylla igen hålen så att säga. Men det måste finnas plats.
Ja, ja.
Det måste finnas plats. Mm. Och platsen finns inte om du fyller ditt liv med massa annat hela
allt
tiden.
Annat.
Nej.
Nej. Jag fick en association där till förr i tiden så tänkte ju folk att när det skulle vara på julafton när Arne Weise kom i tv och då var de tvungna att städa först för att Arne Weise inte skulle se hur smutsigt de hade det. Och det är lite så här också ju faktiskt att man tror att Gud kommer och det får inte visa upp det smutsiga här utan jag måste ju vara perfekt liksom. Ja. Men nej, det behövs inte. Utan du får komma som du är men som sagt lämna plats så att Gud kan ta plats i dig, i ditt hjärta liksom. Mm. Så det är väl det viktigaste som Johannes har att säga, tänker jag där.
Till skillnad mot gästerna som du får hem på besök som kan se om du har smutsiga lister, så tittar ju inte Gud efter de där smutsiga listerna.
Nej, det tror jag vi kan lita på faktiskt. Ja, Gud kommer inte att dra fingret efter fönsterbrädan och titta vad dammigt du har. Nej. Vad kul att du ville att jag skulle komma till
dig. Jag kan hjälpa dig.
Ja, så det kan man nog tänka. Ja. Och vad kul att jag fick komma hem till dig och hälsa på.
Ja,
liksom.
Ja. Fint, det är en fin tanke.
Det är en fin tanke.
Den går vi ut på det sättet, så får vi se vad du här ska sjunga.
Ja, jag tänkte att, så här säger ju profeten Jesaja enligt Lukas-varianten här. Ja. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör han stiga raka. Varje klyfta skall fyllas, varje berg och höjd skall sänkas. Är det någon psalm du tycker att du får associationer till?
Säkert, inte på rak arm. Nej, ja, såklart, ja. Psalm 103.
Psalm 103, jag får sitta där och sjunga i din ensamhet eller i en liten grupp som kanske sjunger tillsammans. Bered en väg för Herran, berg sjunken djup stå upp. Han kommer han som fjärran, var sedd av fädrens hopp. Rättfärdighetens förste, av Davids hus den störste, välsignad vare han som kom i Herrens namn. Guds folk för dig han träder, en evig konung strö palmer bred ut kläder, sjung ditt uppfyllda hopp. Guds löften är hosanna, nu ropa hosianna, välsignad vare han som kom i Herrens namn.
Fint!
Det är en vacker psalm. Den sjungs ju ofta på första advent, men den passar ju minst lika bra på
tredje advent. Verkligen.
Oj, nu rasar gitarren här. Så.
Som vanligt ska vi tacka Svenska kyrkans Sollentunas kommunikationsenhet för att ni är med oss på detta.
Och Gud Fader och Jesus Kristus som också är med oss på detta.
Ja, verkligen. Måste bli bättre på tack också. Hörrni, kära lyssnare, ha en härlig tredje advent. Eller när ni nu lyssnar på detta. Ha det så bra helt enkelt, så ses vi i kyrkan.
Kiggeling!